Mose liv handlar om Guds folks befrielse från slaveriet i Egypten, vilket ju är den berättelse i Bibeln som är grunden till firandet av påsken. Gregorius av Nyssa ser i Mose liv tolkningsnycklar till den påsk som utspelar sig långt senare i historien. Den påsk då Gud själv i Jesus Kristus dör på korset. I västkyrkan har frågan om vad som egentligen händer när Jesus dör på korset ofta förklarats med bibliska bilder hämtade från juridikens värld. Bilder som har att göra med brott, skuld och straff. Men i den tidiga kyrkan fanns det också många andra bilder och tankar kring korset och påsken och vad detta kan innebära för oss människor. I detta tredje av 7 avsnitt om boken Mose liv tar jag och Paul Resare vår utgångspunkt i Gregorius av Nazianzus, som var god vän med Gregorius av Nyssa, för att börja förstå hur båda dessa vänner uppfattade detta stora mysterium. Enligt Gregorius av Nazianzus kan man nämligen inte riktigt förstå påsken och Jesu död på korset om man inte samtidigt förstår vad som egentligen hade börjat hända den stund då Maria en gång blev havande. Tillsammans med sin vän avslöjar Gregorius av Nyssa mysterier kring Jesu födelse som bär på ett långt mer chockerande mörker än många kanske någonsin kunnat ana. Ett mörker som rör vad det egentligen var som Gud förenade sig med när han steg in i vår fallna värld. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Snoken i boken. Ja, Gregorius av Nyssa, han har en uppfattning om det här med Guds sätt att frälsa människan som är lik flera av de kyrkofäder som finns på den här tiden. Vi kan, om vi ska börja lägga ut vad det här handlar om, alltså Gregorius av Nyssas sätt att tänka kring frälsningen, så tänker jag att ett bra sätt att börja, det är att ta sin begynnelse i någonting som hans kompis Gregorius av Nazianzus säger. Och Nazianzus, han säger så här: det Gud inte förenat sig med, det har inte blivit helat. Alltså, det Gud inte blivit ett med är inte helt helat. Alltså till skillnad från sönder och splittrat. Alltså det som står utanför Guds förening, det är kvar i sin splittring. Gud, så att säga, i frälsningen drar in det som är splittrat in i sin förening och det blir återigen helt.
Man kan tänka på att diabolos betyder splittraren.
Exakt. Det Gud inte förenat sig med har inte blivit helat. Det är liksom Gregorius av Nazianzus hela nyckeltänk kring vad frälsningen är för någonting. Det är det som Gud gör. Det är det som är själva frälsningen. Och den här idén hos Gregorius av Nazianzus, den är lik en radikal tankegång som vi finner hos Paulus. Det är i andra Korintierbrevet som han skriver så här om Jesus: han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, så att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet.
Där har man ju parafraserat sen som: Gud blev människa för att människan ska kunna bli Gud.
Exakt. Premissen är väldigt lik det som Gregorius av Nazianzus tänker. Om Gud blir ett med synden, så blir vi ett med rättfärdigheten. För vi är i synden, Och om Gud blir ett med oss som är i synden, då blir ju vi ett med Gud. Då blir vi också ett med hans rättfärdighet. Gud tar på sig det vi har och vi tar på oss det Gud har. När Gud blir dödlig och dör, blir den som är i döden odödlig. När Gud stiger in i döden, stiger vi in i livet. Alltså, själva föreningen är lösningen. Det är Guds förening av det mänskliga och det gudomliga som är lösningen på att det mänskliga och det gudomliga inte är förenat. Det här är en superenkel frälsningslära. Den här logiken, den finns ju också i ett annat ställe hos Paulus i Romarbrevet. Och där skriver han så här: då Gud lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Så att genom att bli lik en syndfull människa så döms synden. När Gud stiger in i en förening med det som är fallet, så blir det som är fallet förenat med Gud. Det här är ju en väldigt, väldigt enkel, ett väldigt, väldigt enkelt sätt att tänka kring frälsningen, som jag tror faktiskt skulle kunna vara ganska tilltalande just i sin oerhörda enkelhet. Det här sättet att resonera innebär ju att inkarnationen får en särskild roll. Det är då genom att Gud blir människa som så att säga frälsningen tar sin början. Alltså, i östkyrkan så börjar ju Jesu instigande i döden redan vid inkarnationen. På julikonen så tecknas platsen där Jesus föds.
Den ser exakt ut som en grav, och i hans lindor är som en liksvepning.
Ja, det så tecknas det... liksom precis som de ikoner där graven sen framkommer.
Exakt, och det är ju som vi sa i förra avsnittet, så är krubban finns i en grotta. Och graven är också en grotta.
Ja.
Så man kopplar ihop Jesu födelse och Jesu död på ett väldigt tydligt sätt.
Engelska ortodoxa, de brukar ju säga the womb is the tomb. Jag vet inte om det är någonting som de säger som är hämtat från ett liknande citat på grekiska. Jag kan nästan misstänka det, men logiken är ju så att säga rimlig. Alltså, genom att födas så stiger Gud in i den värld som är i döden. Gud stiger in i en fallen värld.
Han blir dödlig.
Han blir dödlig, ja. Alltså, från Guds perspektiv så stiger Gud in i döden när han föds. Den som är odödlig blir dödlig. Och det innebär ju då alltså att man tänker att den kropp som Jesus har är en kropp som är märkt av synden. Och det är ju därför som han då till slut kan dö på korset. Annars hade han ju varit odödlig och inte kunnat dö där.
Som vi har sagt, så människans natur innan fallet, skriver Gregorius och Nyssa, var obruten och odödlig. Den kropp som Jesus antar i inkarnationen måste därför vara en kropp märkt av fallet. För annars kan ju inte dö på korset. Annars hade den ju varit odödlig.
Och det är därför som Jesaja kan säga att Jesus var en man som var van vid sjukdom. Det där är ju någonting som man läser. Jag är under fastan eller är i stilla veckan. Jag minns inte. Men det är ju en känd profetia som Jesaja har om Jesus, att han var en man som var van vid sjukdom. Hur skulle man kunna vara van vid sjukdom om man inte har en kropp som har en fallen natur?
Hans smärta betonas ju också. En annan översättning av det stället är ju en smärtornas man förtrogen med krankhet.
Exakt. Så det är just genom att Jesus förenar sig med synden som han frälser oss. Det är just genom att han tar på sig våra synder som vi kan få allt som Gud är. Och det börjar vid inkarnationen, eller på ett sätt snarare redan vid bebådelsen. På ett sätt, det pratade vi ju faktiskt om i förra avsnittet. Det är Maria som ger Jesus sin kropp. Det är Maria som
ger Jesus en dödlig kropp.
Hon bär på synden. Hon är inte syndfri eller är utan arvsynd. Och hon som ger Jesus synden. Hon som ger Jesus döden. Guds moders ja blir i den här klassiska frälsningsläran som finns då hos Gigurisa Nyssa och Nessiansus och flera andra väldigt, väldigt viktig. Alltså, någon kan ju då tänka att den här uppfattningen om att det är redan att Gud blir människa som påbörjar så att säga frälsningen. Någon kan ju tänka så här att det skulle förminska korsets betydelse.
Det skulle bara bli ett PR-trick då liksom.
Det där är, det är liksom, det är en missförstånd, och det är liksom att missa själva poängen. För att hela inkarnationen strävar in mot korset. Man skulle kunna tänka det lite grann som att om korset är den fallna världens centrum, eller snarare döden är den fallna världens centrum. Det är liksom, man kan tänka, man tänker en cirkel med ett kors i mitten. Så är inkarnationen eller bebådelsen, det är att Gud så att säga tar sig igenom in i cirkeln och påbörjar sitt instigande in mot den fallna världens centrum, som är döden. Döden är den fallna världens centrum, och Gud stiger från sin födelse mot korset.
Paulus säger ju inte bara att Gud blir ett med synden i Jesus, utan han säger också att han blir en förbannelse. Och den här förbannelsen kommer från Moselag. Det står om att den som är upphängd på ett träd är förbannad.
De här två ställena, de hänger ju ihop. Det här är någonting som man inte har gjort jättemycket teologi av i västkyrkan. Men i östkyrkan så har man gjort väldigt mycket teologi av att Gud blir ett med synden och blir ett med den förbannelse som hänger över att dö på en påle, ett kors. Och för Paulus så är det här någonting som han har att stå i. För att människor på den här tiden, de insåg ju såklart, och det var ju också såklart bland annat därför som man ville att Jesus skulle ta och dö på ett kors. Om Jesus dör på ett kors, då kan vi ta och förkasta honom. Då kan han inte vara Messias. Det måste ju vara så som Kajafas och rådet tänkte när de ville få Pontius Pilatus att döma honom till korset. Att om han dör på ett kors, då är han inte Messias, för då är han förbannad. Då måste ju alla förstå att honom kan, så att säga, han kan inte vara Messias. Det här med korset som ett problem, också genom förbannelsen. Och Gud blir ett med förbannelsen och synden. Men Gregorius av Nyssa, han går ju ett steg längre sen än Gregorius av Nazianzus och Paulus gör.
Mm, han drar verkligen till sin spets.
Ja, verkligen. Och han gör det genom att ta och sätta ihop två stycken berättelser från Mose liv. Vad är det här för någonting?
Mm. När Mose har mött Gud i den brinnande busken så får han ju sitt uppdrag att befria israeliterna ur fångenskapen i Egypten, och några medel till detta får han, bland annat en stav som han ska utföra tecken med. Och han tar med sig den här staven till farao och faraos hov för att övertyga farao om att släppa lös israeliterna. Och en av de sakerna han gör för att make his point är att kasta sin stav som han fått av Gud mot marken så att den förvandlas till en orm. Men farao har hovmagiker som också har trollstavar som de kan kasta mot marken och förvandla till ormar. Så det blir lite av en trollkarsduell här. Men om man har läst Harry Potter och så vet man att det förekommer där att trollkarlar och häxor kan peka på varandra med trollstavar och göra diverse trick som en sorts strid eller magiduell. Och det är något i den här stilen vi ser i Andra Mosebok och Gregorius och Nyssas utläggning av den. Och Moses orm då, som han stavförvandlas till, äter upp de egyptiska magikernas ormar. Och när Gregorius ska lägga ut det här så tänker han, var i övrigt i berättelsen om Moses liv kan vi se att problem med ormar löses genom en orm? Förutom den här berättelsen. Jo, senare när israeliterna har förts ut i öknen eller vildmarken så händer att de blir anfallna av giftormar. Och då får Mose instruktioner av Gud att han ska forma en orm av koppar och sätta upp på sin stav. Och när israeliterna som har blivit bitna av giftormar ser upp mot den här ormen på staven så ska de bli läkta från ormarnas bett. Så Gregorius läser de här två berättelserna tillsammans och noterar att Jesus säger i Johannes evangeliet att den där ormen som blir upphängd av Moses på en stav för att läka de ormbitna israeliterna i öknen, den är som jag. Och då syftar han alltså på korsfästelsen, att han ska bli till läkedom genom att bli upphängd på en stav, korset. Och han kopplade också till det här med att Paulus säger att Jesus blir ett med synden. För så här resonerar Gregorius, att i berättelsen om fallet i Edens lustgård så är ju djävulen en orm. Och vad är barn till ormar? Jo, de är också ormar. Djävulen är en orm och synden är en orm. Men varför skulle vi lägga ut mysteriet med sånt här orent och opassande djur, säger Gregorius? Är det inte väldigt märkligt? Ja, men det är så att Jesus har antagit syndens gestalt. Jesus har blivit ett med synden. Och därför blir Jesus en orm. Alltså, när Moses slänger sin stav på marken, på jorden, och den blir en orm, då är det ett förebådande av inkarnationen, av Jesus som tar syndens gestalt, som tar en orms gestalt för att besegra synden och förena sig med den. Han besegrar synden genom att förena sig med den. Moses stav blir en orm och äter upp ormarna.
Han säger det på det här sättet. Meningen är klar. Ty om syndens fader kallas orm av den heliga skrift, och det som är fött av en orm nödvändigtvis är en orm, så följer härav att synden har samma namn som den som har fött den. Och Herren blev ett med synden för vår skull när han iklädde sig vår syndiga natur. Därom vittnar apostelns ord. Ty om synden är en orm och Herren blev ett med synden, blev han också orm.
En ganska spetsig implikation här, det är ju alltså att Gud tar djävulens gestalt i inkarnationen.
Ja.
Det kan man verkligen haja till på.
Ja, minst sagt. Det är så garanterat någon som redan kippar efter andan just
verkligen
nu.
Men å andra sidan, det finns en ganska tidig idé i reformationen, i den tidiga protestantismen, att man talar om fallet så här, att människan skapades ut i Guds avbild, men genom fallet har det inte längre Guds avbild utan djävulens avbild är vi. Och om Jesus ska bli lika en syndfull människa, då måste han ju också få vara till djävulens avbild, även om han är Gud. Så det hänger ihop.
Man kan också tänka att oj, men vänta nu ett tag, blir alltså Gud någonting läbbigt? Liksom, Gud blir någonting läbbigt, det låter ju inte så trevligt. Men då kan man ju ställa sig själv frågan, Vad kan vara läbbigare än att bli en människa? Alltså, människan är ju det väsen som har genom sitt fall dragit hela världen med sig i fallet. Människan var ju satt att vara världens kung och präst. Genom människans fall så har hela världen fallit.
Nu kanske någon tänker så här att, ja men vänta nu. Det kan ju låta som om man säger att, okej, Gud har förenat sig med synden och då är synden okej. Då kan vi göra vad som helst när vi följer Jesus. Det är kanske inte slutsatsen man ska dra av det hela. Nej, Gregorius av Nyssa talar ofta om det som han symboliserar som det egyptiska levernet. Och det är ju kopplat till slaveriet under leran. Leran är alla möjliga världsliga distraktioner och att söka sin trygghet i diverse njutningar och tillvarons stridigheter. Men när vi är slavar under leran och när vi slavar under tillvarons och världens lockelser i den flytande, bedrägliga tillvaron, det är det slaveriet som vi blir frälsta från när Gud förenar sig med den fallna tillvaron. Det är frihet som allt leder till. Det är frihet från slaveriet i Egypten. Så vi ska inte handla som slavar under det djuriska eller köttsliga, utan vi ska först på något sätt få distans till det. Och det innehåller ju disciplin. Det innehåller enligt Gregorius askes på olika sätt. Så att vi kan få ett nytt perspektiv på det. Och då först kan vi se Gud i det köttsliga.
En intressant sak med Gregorius av Nyssas utläggning av det här med synden och ormen och Jesus inkarnation, det är att han säger att den som inser det här mysteriet blir direkt en gud.
Det är inte så konstigt egentligen om man tänker på det som theosis, som är den vanligaste i östkyrkan termen om frälsningen. Det är en process där man blir mer och mer lik Gud.
Ja, och om man accepterar och vill ta emot Gud på premissen att Gud har blivit ett med mig, då blir man ju förenad med Gud. Då släpper man in Gud och blir ett med Gud och blir därmed en Gud.
Insikt i att se in i inkarnationen, det är och föreningen.
Och att vilja ta emot det.
Absolut.
Om man ska ta och gå vidare från Gregorius av Nyssa en stund och ta och se lite grann vad, om man kan hitta fler lager i den här berättelsen som kanske blir otillgängliga för oss läsare idag, men som kanske har varit självklara tidigare. När jag för några år sedan undersökte förekomsten av änglar på olika ställen i Bibeln, det var i samband med att jag studerade väldigt mycket Dionysius Areopagiten. Han är ju känd för att ha en välutvecklad änglalära. Då la jag märke till att det är faktiskt inte vilka ormar som helst som biter folket i den här berättelsen där Moses sen hänger upp en orm på en stav eller en påle. Utan det är faktiskt serafer.
Och serafer, hebreiskan, va?
Ja, exakt. Mm. Serafim. Alltså, det är alltså med andra ord änglar. De här ormarna är änglar. Och det kan ju vara någonting som man kanske blir förvånad över. Och det är faktiskt någonting som går en förbi om man läser den svenska, och nästan alla faktiskt, översättningar av den här texten. Alltså, seraferna är änglar som är ormänglar. Dionysius, han kallar ju de här för de flammande.
Serafer är högst upp, va, närmast Gud enligt honom.
Ja, serafer, keruber och troner tillhör den högsta triaden. Det är intressant, om man tar och fortsätter att titta på det här så lägger man märke till att i Enoksboken som ingår i den etiopiska kyrkans bibel och därmed är bibliskt material. I den så kallas de här änglarna på gammal etiopiska för akiest. Och det är också ett ord för helvetet.
Mm.
Och i grekiskan, i de grekiska versionerna utav Enoksboken så kallas seraferna för drakonos. Det är rätt intressant att tänka sig de här, alltså orm och elds änglarna som är de, med andra ord, änglar som står närmast Guds tron och sjunger den här sången, helig, 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 trisagion alltså. Mm.
Apropå det här heter ju om Guds tron att den i Daniel, att en ström av eld stiger upp vid platsen där Gud sitter på sin tron. Så det, att det är eld in vid tronen, att seraferna håller till där, det är kanske inte så konstigt att tänka sig.
Ja, det är Dionysius, han pratar ju om hur de här änglarna får del av Guds kunskap och eld. Och att det är ytterst de som ligger bakom att människan får del av den eld som leder henne längs vägen upp genom himlarna till Gud. Så att det är liksom den här elden som seraferna har som för människan uppåt. Det finns ju två stycken saker till här att notera, och det är ju då att om man tittar på ikonen för korsfästelsen, då lägger man ju märke till att Jesus är inte spikrak på ikonen. Han slingrar sig.
Ja, Gud gjorde människan enkel och rak, heter det ju.
Precis.
Är det väl. Men hon hittar på alla möjliga konster. Och Jesus måste ju bli lik en syndfull människa. Och krumbuktar sig lite.
Jesus tecknas liksom som en orm på korset.
Ja.
Så att den här idén om Jesus som blir en orm, det är någonting som är så vanligt förekommande att den blir stilbildande för hur man sen tecknar i östkyrklig tradition Jesus på korset. Det finns ju också en annan ikontradition att teckna just Jesus som en korsfäst seraf komplett med änglavingar. Och jag misstänker att det är det här som inspirerar Franciscus av Assisi att se Jesus som en korsfäst seraf.
Det där är intressant, för det visar att den här synen på inkarnationen som Guds nedstigande eller fallna och som har att göra med ormens gestalt, att det finns spår av den inte bara överallt i östkyrkan utan också på sina håll i västkyrkan.
Det måste också nämnas, tänker jag, för den som skulle vilja ta och intressera sig för det här, att Origenes, han har en helt särskild teologi som han utvecklar kring seraferna, och den kommer vi inte kunna hinna gå in på här. Men om man läser hans bok On the First Principles, som finns i översättning nu, i nyöversättning nu av John Beer, så kan man ju ta en titt på den. Och det där är någonting som man kanske skulle vilja ta och återkomma till i framtiden. Om man tittar på staven som biskopar har i den östkyrkliga traditionen, vad lägger man märke till då?
Det är en stav med ormar på. Det ser lite ut som en sån här caduceus, eller vad det heter.
Ja, och varför har de en sån?
Ja, det är Moses stav. Det är inte bara en hederstav, det är Moses stav.
Exakt. Mose, den stav som blir den här ormstaven är ju såklart Mose hederstav. Men det blir ju en ormstav. I västkyrkan har man en herdestav som stav som biskopar har. Men i östkyrkan så har man istället en ormstav. För Moses hade en ormstav. För mig så är det här med Jesus som en orm någonting som har fascinerat mig hela livet. För när jag var liten så minns jag hur jag satt i min familjekyrka uppe i Härnösand. Min släkt kommer från Härnösand. Min farfars far var kantor i kyrkan. Och i kyrkan så finns det just ett kors med en orm som slingrar sig runt korset. Och jag minns hur jag liksom satt där när jag var liten och tittade upp på det där korset och funderade över vad som egentligen fanns där. Jag försökte förstå varför det var en orm på korset. Och jag minns att jag inte tyckte att det var något läskigt, utan att jag liksom bara fascinerades av det. Och jag kommer ihåg när jag läste teologi sen på Vårsta under min diakoniutbildning. Och jag gick i kyrkan på söndagarna där uppe. Så brukade jag sitta och titta på det där korset med ormen som slingrar sig. Och då höll jag på faktiskt och läste just Dionysius. Så för mig så var det här en liksom explosion när jag började sätta ihop de här sakerna. Och förstå hur allt det här hänger ihop. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfördoldavarlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp, Den fördolda världen.